Ja, god förmiddag, kära församling. Har ni något favoritbrev i Bibeln? Har ni något brev så här som ni återkommer till och tycker det här älskar jag? Efesierbrevet. Det är bra att du sa det, för det ska jag nämligen predika från. Riktigt bra. Det var rätt svar. Nej, men visst fastnar man ibland för vissa så här. Ja, men, många brukar säga Filipperbrevet kanske, för att med positivt och så. Glädje i Herren och så vidare. Galaterbrevet är inte lika många som säger, för där är det bara en enda lång utskällning från Paulus. Men Efesierbrevet, det är faktiskt fint alltså. Där står många bra saker om att vi är utvalda av Herren. Att det står om det nya livet i Kristus. Det står om att skiljemuren mellan judar och hedningar är nerriven i Kristus. Är ni med? Det är liksom massa härliga nya saker för oss som har börjat följa Jesus. Och man kan lätt få för sig och tänka att det nya livet som kristen är en dans på rosor. Och är liksom bara fantastiskt och underbart. Men så möter man ju verkligheten. Man möter motstånd, man möter problem, man får svårigheter, man får höra kritik, man är med om saker, man drabbas av sjukdom. Man får höra saker om en själv som kanske gör att man tappar modet, tappar musten. Ni vet ju själva alla vad jag menar, för att vi har alla varit med om det. Som gör att man tappar liksom mycket av det som det härliga med att vara kristen och det uppdraget som man så gärna vill göra för Jesus. Så Paulus i Efesierbrevet, han liksom slutar den här fantastiska berättelsen om det nya livet i Jesus med en bild, en jämförelse med den romerska soldatutrustningen. För han vet att hur fantastiskt det än är så kommer vi möta på motstånd. Och då gäller det att vara beredd. Då gäller det att vara förberedd på det. Det ska inte få oss att avskräckta, men vi ska vara beredda helt enkelt. Och då går vi till Efesierbrevet kapitel 6. Och innan vi läser de här verserna så vill jag bara liksom lägga lite bakgrund till de här vapendelarna, så att säga, utrustningen. Det som Paulus inleder den här jämförelsen med, det är att säga: bli starka i Herren. Alltså innan han börjar beskriva vapenrustningen, Guds vapenrustning, så säger han: bli starka i Herren. Har ni bestigit berg någon gång? Hur många här har bestigit ett berg? Ja, då vet ni att för att klara av att bestiga ett berg så krävs det åtminstone två saker, eller hur? Nummer ett, rätt utrustning, eller hur? Om man ska gå upp för Kebnekaise så måste du ha bra skor, bra kläder, du måste ha en bra väska, en ryggsäck, du måste ha med dig bra mat och så vidare, eller hur? Annars så blir det svårt. Men det krävs också en till sak. Du måste vara i hyfsad form, eller hur? Har ni provat att gå upp för ett bestigat berg med helt perfekt utrustning, splitter nya skor, märkeskläder och allting? Och så bara så här lufttorkad mat eller någonting. Och så går ni upp och så börjar ni gå och så kommer ni liksom, så börjar ni se hur långt det är kvar och inser att det här kommer jag aldrig orka. Jag har redan blivit flåsig och svettig liksom. Det är bara att gå tillbaka. Du klarar det inte. Jag skulle bestiga Helags en gång, om ni känner till det berget, i Härjedalen. Jag och en vän hade gått från Jämtlandstriangeln. Och så började vi komma mot slutet, mot Helags, och ska gå upp där. Och då drabbas han av yrsel och håller på att svimma. Och han blir livrädd, för han tänker att han hade blivit fästingbiten någon vecka tidigare. Och han trodde att det var, vad heter det igen, hjärnhinneinflammation eller något sånt man kan få av det. Ja, någonting sånt där. Så han blev ju liksom, han blev svettig och vi hittar en stuga där och han får vila liksom. Och sover och piggnar till så småningom. Men han var sjuk. Jag fick bära hans utrustning och han fick försöka stapla sig framåt till fjällstugan liksom, som var lite längre fram då. Och när vi då kom fram till Helags, det fanns ju inte en chans för honom att bestiga berget. Hur bra grejer han än hade. Är ni med? Så jag fick gå upp själv. Så, och med det vill jag säga att det krävs inte bara att man, som jag kommer gå in på här nu strax, har den rätta utrustningen. Du måste också vara stark. Du måste vara stark i Jesus som grund. Man skickar inte en romersk soldat och bara ger han en massa grejer, svärd och en hjälm och rustning, allting. Och sen helt otränad, direkt ut i striden. Det gör man inte. Först och främst ska du bli stark, vältränad, få öva dig och få bygga upp muskler och kondition. Och sen i kombination med bra grejer så är du redo att möta vilket motstånd som helst. Och så är det för en kristna också. Först och främst, bli stark i Herren. Lär känna Jesus. Läs din bibel. Be dina böner. Fira gudstjänst. Ha gemenskap med andra. Och så vidare. Allt det här som bygger upp dig liksom i tron. Gör det. Men sen också veta att det kommer komma motstånd. Och därför måste jag vara förberedd på det också. Och det är det jag ska prata om nu. Och så en grej till då, innan vi pratar om det. Det Paulus också är noga med att säga, det är att vi ska stå emot djävulens listiga angrepp. Att stå fast när han attackerar. Inte att vi ska använda vapenrustningen för att själva attackera djävulen. Är ni med? Det är en viss skillnad. Alltså, Gud har aldrig kallat oss till andlig krigföring i en offensiv bemärkelse. Han har aldrig sagt att vi ska ägna vårt kristna liv åt att attackera djävulen. Det är inte tanken liksom. Men däremot, så som vi ser i Efesierbrevet, så kommer djävulen attackera oss. Och då ska vi vara beredda. Då ska vi veta hur vi hanterar det. Då ska vi stå fasta i vårt uppdrag. Att inte få oss ur balans. Att inte rubba oss från det vi ska göra. Så vad är det vi ska göra då? Jo, vi ska predika evangelium. Vi ska ut och vittna. Vi ska hjälpa människor som har det svårt. Vi ska fira gudstjänst. Vi ska läsa Bibeln. Är ni med? Det är vårt uppdrag. Missionsbefallningen, så att säga. Helgelsen är ditt egna privata. Alla de där grejerna. Det är vad vi ska göra. Vara offensiva i. Och det kommer djävulen försöka hindra oss ifrån. Och då ska vi inte luras att attackerar vi honom. Liksom. Utan nej, stå fast i det uppdrag du har fått. Stå fast. Han kommer attackera. Han kommer göra det ena eller andra mot dig. Det du ska göra är stå fast. Nu får du en rustning för att kunna stå fast i det uppdrag du har fått. Det är därför han beskriver den här rustningen. Inte för att vi ska jaga efter djävulen hit och dit och så. Utan för att kunna fullgöra det som han har gett oss. Då läser vi då. Efesierbrevet kapitel 6 och vers 14-17. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Här ser ni en bild på då en romersk soldatutrustning. Och vi ska titta på den första. Det första Paulus står upp, det är sanningen som bälte runt höfterna. Och vad jag har förstått, jag är ingen expert, men vad jag har förstått på Bibelns tid för 2000 år sedan, så hade man liksom ett långt tygstycke som klädesplagg normalt sett. Någon form av sån där grej. Om ni har sett Jesusfilmen och sådär så vet ni säkert vad jag menar. En klänning helt enkelt. Det var vad man hade liksom, något sånt. Och när man var ledig, avslappnad, skulle sätta sig ner, vila eller vad det nu var. Då tog man ju av sig bältet och hade sig. Och liksom så. Men när man då skulle göra sig redo för att arbeta. Eller för att greja med något. Eller för att strida som en romersk soldat skulle göra då. Då måste du ta på det där bältet igen. Då måste du göra dig redo. Liksom spänna upp kläderna så att inte de är vägen far och flänger. Och så att du har, kan sätta fast dina grejer i bältet och så vidare. Du måste spänna fast det, göra det i ordning. Och att så spänna bältet om livet, det blev liksom ett uttryck till och med. Som återkommer i Bibeln, kanske ni har tänkt på. Att Jesus säger så till Petrus och så vidare. Alltså det blev ett begrepp för att säga, gör dig redo. Liksom, spänn upp bältet. Så att du är redo att komma igång. Så man skulle kanske kunna jämföra med svenska uttryck. Ni kanske får hjälpa mig här, men det jag kom på liksom, om man möter någonting som var svårare än man trodde, då säger man, ja, vi kanske måste ta i med hårdhandskarna. Är ni med? Alltså man måste, ja, vi får nog göra oss redo här, för det kommer bli jobbigt det här nog, så vi får spänna upp bältet liksom. Typ den tanken är det Paulus förmedlar. Det är det första du ska göra. Förbered dig. Alltså var beredd. Det kommer komma. Så gör dig redo. Och så. Vad är det då? Alltså, nu fattar vi poängen. Okej, med bältet. Men vad då? Sanningen som bälte. Vad menas med det då? Jo. Sanningen. Det är alltså. I den här bemärkelsen är. Att man skulle kunna säga att Jesus är sanningen. Med det stort S, ja. Men det Paulus menar här, det är att det kristna arbetet, livet för Gud och missionen, allt vi gör för Herren, ska göras i sanning. Om du är den bästa predikanten, bästa evangelisten, fantastisk lovsångsledare, eller en fantastisk ledare i församlingen, men du har inte grundat ditt arbete på sanningen, då kommer det falla som ett korthus. När det avslöjas. Är du med? Vi måste liksom göra allt vårt arbete för Herren i sanning. Var ärliga. Vi gör inte det här för att tjäna pengar. Vi har ingen dold agenda. Vi gör inte det här för att bli omtyckta. Eller så. Vi gör det här för att Herren har befallt oss. Och för att vi vill tjäna Jesus. Vi tjänar inte. Vi blir inte rika på det här. Vi gör det för att vi älskar Jesus. Det är liksom grunden för alltihopa är sanning. Att vara genuin, ärlig i sina uppsåt. Det är det första Paulus säger. För annars kommer det falla direkt när du blir attackerad. Nummer två. Vi ska också klä oss i rättfärdighetens pansar. Och de romerska soldaterna bar någon form av liksom bröstpansar och även på ryggen hade man. Och det var tänkt liksom därför att i striden då kan du inte, alltså det vore ju olyckligt om du var supervältränad soldat och jätteduktig, den främsta av dem alla liksom. Och så ger du in i striden och så får du ett hugg med svärdet från din motståndare rakt på bröstet och så dör du direkt. Det vore väl olyckligt. Det första som händer är att du dör. Liksom. Och för att undvika det så hade man ett skydd på bröstet som skyddade de viktigaste kroppsdelarna. Liksom. Hjärta och allt det där. Det ska man sätta på nummer två. Liksom. Och vad är det då det här med rättfärdighetens pansar? Jo, det handlar om att göra det som är rätt, helt enkelt. Att fortsätta, om du får kritik, om du får möter motstånd, om samhället tycker att varför gör ni kristna på det där viset? Varför ska ni hjälpa flyktingar? Varför ska ni bry er om missbrukare? Varför ska ni predika om Jesus? Fortsätt göra det som är rätt. Liksom. Låt det inte ändra åsikt som en vindflöjel så fort kritiken kommer från samhället. Utan fortsätt göra det som är rätt, helt enkelt. Oavsett om samhället ändrar åsikt. Så det är nummer två. Liksom. Nummer tre. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Det här är intressant. För att de romerska soldaterna, ofta om man vill följa, alltså när arkeologer vill följa hur den romerska armén för 2000 år sedan gick genom Europa och kriga och hade sig. Vet ni hur man gör? Vet ni hur de vet det? Därför att de hittar små spikar som ungefär som häftstift kan man tänka sig överallt längs med där de hade gått. Och varför då liksom? Små spikar. Hur vet man att det? Jo, det är alltså så här att romerska soldater hade ett par skor som var som sandaler som man snurrar liksom runt foten så där. Och underst, de heter Caliga, de här skorna. Det finns en romersk kejsare som hette Caligula, vad heter han? Han kallades för den lilla skon eller något sånt. Alltså, ja, men i alla fall, de här, under de här sandalerna så var det som dubbar, järn, som häftstift liksom. Så att de, för det första då, när det var strid, då kunde de liksom sätta fast fötterna ordentligt ner i marken och stå liksom utan att glida bak varenda gång om det var lerigt eller ni förstår vad jag menar. De stod fast som dubbskor liksom. Tänk vinterdäck på vintern, liksom, dubbdäck på vintern. Alltså det tar i liksom, så att de rubbas inte när trycket kommer. Liksom. Det var nummer ett. Det andra anledningen till att de hade de här spikskorna, det var att då kunde de gå långt i rask takt. Jämfört med ett par sladdriga sandaler liksom, och flipflops. Utan de hade rejäla sandaler med dubbar. Liksom. De kunde gå i terräng, de kunde gå fort, de kunde marschera. Liksom. De hade ett övertag över fienden på det sättet. Så därför hittar man också små dubbar hela tiden. Vart de än hade gått liksom, på de här romerska vägarna. Och så kunde man följa liksom, historiskt då, arméernas framfart. Ja, så det är de här skorna då. Ni ser dubbarna där på bilden. Men vadå? Vad har det med oss att göra? Kan man då undra. Eller hur? Jo. Det första är ju naturligtvis att när striden väl kommer, den andliga striden alltså, då ska vi stå orubbligt fast i våran tro. Då ska vi stå som de romerska soldaterna och stå fast liksom. Ingenting rubbar oss. Och jag har mött många av er i svårigheter. När ni har mött svårigheter. Och jag har sett de här dubbarna i era liv. Ibland. När en otroligt stor svårighet möter dig. Och hela ditt liv rasar samman. Men mitt i det där. Så kan vi titta på det utifrån och se. Vilken frid. Hur kan han vara så lugn? Hur kan han vara så trygg? Hur kan hon, vars hela liv har rasat samman, ändå ha utstrålat frid? Hade jag varit i den situationen hade jag fått panik och kaos och jag vet inte vad jag hade gjort. Liksom. Men när den, alltså förstår ni vad jag menar? Den frid som evangeliet ger oss liksom någon form av grundtrygghet i att spelar ingen roll vad jag möter. Jag har frid med Herren. Jag kan möta vilken svårighet som helst. För jag vet att Jesus har dött för mig. Jag kommer få möta Herren den dagen det här livet tar slut. Är ni med? Jag är lugn. Jag kan möta vilket motstånd som helst för jag har Jesus. Liksom. Den sortens frid ger evangeliet. Och den gör att vi kan möta vilket motstånd som helst. För att vi står trygga, vi står fasta, vi rubbas inte. Den andra betydelsen av de här spikdubbarna är att vi är beredda att gå långt för evangeliet. Är ni med? Vi kan gå lika långt som de romerska soldaterna. Vi kan gå över berg, över dalar. Vi kan gå liksom ut med evangeliet till hela världen. Vi är beredda att göra det. Vi har bra skor, vi är redo, vi är beredda, vi är villiga att gå. med evangeliet till våra vänner, till våra grannar, till folk på vår arbetsplats, till vår släkt och så vidare. Nästa bild som Paulus ger oss, det är trons sköld. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Det var så här, när man då har klätt på sig bältet och har fått på dig bröstpansaret och tagit på, snörat på dig skorna. Ja, nu är det dags att gå mot fienden också. Och så ser du fienden på håll nu. När han är på håll, då kan han skjuta brinnande pilar mot dig. De hade nämligen romarna, eller de som krigade med varandra på den tiden, de hade liksom, när det var arméerna var på avstånd, så sköt man ju pilar mot varandra. Och då hade man, för att skydda sig mot pilarna, en sköld. Och den var relativt hög, de romerska sköldarna. Och de var gjorda i trä. Så sköt du en brinnande pil på den, så kunde den börja brinna och elden spred sig. Så därför hade romarna någon slags läder som hade runt den. Liksom. Och gärna blött läder, så att de brinnande pilarna släcktes när de sköts mot den. Så skölden är dags att ta fram när man börjar ana, när man ser fienden på avstånd. Men det var faktiskt så, jag har en bild till här. Romarna hade, här ser ni en romersk, tänk att de hade fotografier på den tiden. Det är häftigt alltså. Här ser ni en romersk grupp då, formation. Den här gruppformationen kallas sköldpaddeformationen. Därför att det här var hade romarna utvecklat en idé om att de som går i främsta ledet, de håller skölden framför sig, precis upp till ögonen så att de kan se. Och de som går bakom, de tar sin sköld och liksom håller ovanför huvudet på de som är framför och på de som är bakom. Och så blir det liksom som en sköldpaddsskydd, så att det går liksom inte att, hur mycket pilar den skjuter så. Och så satte man ihop liksom sköldarna så att det gick inte att komma in där liksom. De hjälpte varandra. Eller hur? De höll upp sköldarna för varandra. Och vad kan vi lära oss av det? Jo, att vi måste hjälpa varandra när pilarna börjar hagla. När någon säger liksom om dig, att du påminner dig om ditt gamla liv. Liksom. Hur kan du tjäna Herren? Du är ju en syndare. Du har ju gjort så här, du har ju levt så, du har levt si. Alltså, ni med? Då behöver vi säga till varandra, ja, men håll upp skölden liksom. Nej, du är inte en syndare, du är förlåten av Herren. Jag har sett i ditt liv att visst, du hade problem med de här grejerna förut, men nu har jag ju sett hur Jesus har förvandlat dig. Det där behöver du inte fastna i liksom. Jesus har gett dig ett nytt liv. Alltså att uppmuntra varandra, stärka varandra, hålla upp skölden när det kommer. När någon säger, ja men, Om du känner dig nedslagen av elaka ord. Någon kanske sa något dumt liksom, när du ledde söndagsskolan. Och så känner du dig nedslagen. Liksom. Ja, men då ska ju någon komma till dig och säga, nej men vadå? Jag vet hur mycket du betyder för mina barn. Liksom. De är tack vare dig som de vill komma till söndagsskolan. Liksom. Uppmuntra varandra. Sådär, liksom. Det är vad vi behöver göra. Och det var romarna tydligen bra på. Sen då, det här ordet tron, alltså tro, det är ju, det vi säger om det är ju också att svårigheten med våra, med det kristna så att säga, det är ju att det är en tro. Alltså, vi har ju fått liksom hela himlen på något sätt. Gud har gett oss ett helt nytt liv. Och det är fantastiskt många gånger. Men samtidigt så möter vi liksom vardagen och verkligheten så att säga. Om ni missförstår mig rätt. Och vi lever ju i tro på att Jesus ska komma tillbaka. Vi lever i tro på att vi ska få ett helt heligt liv upp i himlen och så vidare. Är ni med? Och det är lätt hänt att man, när någon klankar ner på dig, att du tappar liksom modet. Och sådär. Så att vi behöver påminna oss själva om våran tro. Att det är på riktigt det här. Att Jesus ska komma tillbaka. att han har gett dig gåvor för att tjäna honom. Och så vidare. Alltså alla de här grejerna. Vi behöver påminna oss själva om det hela tiden. För där kommer vi att få brinnande pilar mot oss. Ja, nästa då. Ta emot frälsningens hjälm. Hjälmen är ju tung och jobbig att ha på huvudet. Så det var väl förmodligen bland det sista du tog på dig innan. När du visste liksom, nu är det snart strid här. Nu är det dags att ta på den. Dels det, men också att så hade de ofta, som ni ser, någon fin grej uppe på. Liksom, som symboliserar kanske att om det var officer eller vad det nu kunde vara. Så det kunde också vara en symbolisk grej som visar upp det fina på något sätt. Så frälsningen är ju det fina vi ska visa upp. Men själva syftet med hjälmen i en strid är ju att skydda det allra viktigaste. Huvudet. Får du ett svärdshugg i huvudet så dör du liksom. Så att där var man ju tvungen att skydda om du ska strida. Och vad är det då? Frälsningens hjälm. Jo, det allra viktigaste. Jesus har gett oss frälsning. Och vi är beredda. Får vi på oss den hjälmen, då vet vi att vi kan möta vilket motstånd som helst. Och utgången av den striden kan bli egentligen hur som helst. För jag vet att jag är frälst. Jag är inte rädd för någonting. Därför att Jesus har frälst mig. Mitt namn är skrivet i livets bok. Den hjälmen behöver du ta på. Och alltid liksom, när det börjar närma sig strid. Ta på den. Vet om vem du är i Kristus. Vad som kommer hända med dig när du dör. Och vad som kommer hända med djävulen den dagen. Liksom. Alltså när djävulen påminner dig om din bakgrund. Påminn honom om hans framtid. Om ni förstår vad jag menar. Alltså att vi vet hur det här kommer sluta. Vi behöver inte vara oroliga. Vi behöver inte vara rädda. Vi är frälsta. Det är frälsningens hjälm. Vetskapen om att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Som Paulus skriver i Romarbrevet. Ja, till sist. Andens svärd ska vi ta emot. Och jag säger till och med Paulus vad som är andens svärd. Jo, det är Guds ord. Och de romerska soldaterna, de hade faktiskt ett relativt kort svärd. Faktiskt. Jag såg en dokumentär om det där någon gång. Det är inte långt alltså. Man förvånas över hur korta de romerska svärden var. Men det var inte för att de var dåliga på att göra svärd, utan tvärtom. De visste vad de gjorde. Därför att när romarna stred i formation bredvid varandra och du ska plocka upp det där svärdet och du har en stridskompanjon bredvid dig, då får du inte upp det där svärdet om det är för långt. För det tar emot, liksom, du sprätter folk. Och alltså, det var tvunget att vara relativt kort och smidigt för att kunna använda snabbt och kvickt och sådär och kriga med. Hanterbart, bra. Så det är därför det var typ av 60 centimeter. Men i alla fall, när striden väl kommer, då är det inte dags att börja förbereda sig, utan då måste du aktivt kämpa. Och det enda offensiva vapnet vi har fått till den här striden, det är Guds ord. När djävulen attackerar oss, då ska du svara med bibelord, helt enkelt. Det är det som Paulus menar. Och det är precis det som Jesus var med om, ni känner till, när han frestades ut i öknen. Djävulen säger en sak till honom och Jesus svarar med ett bibelord. Det är liksom sättet att arbeta i stridens hetta. Om djävulen säger till dig, dina synder är för stora för att förlåtas, då svarar du, ja, men det står i Jesaja. Om era synder än är blodröda ska de bli snövita. Om de än är röda som schalakan ska de bli vita som ull. Om djävulen säger till dig, försöker förbjuda dig eller oss som församling att vittna om Jesus ute i samhället, då svarar vi som Petrus gjorde. Döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Om vi får höra att vi är för odugliga för att kunna tjäna Herren, vi är för dåliga. Ja, men då säger vi ja, men för människor är det möjligtvis omöjligt, men inte för Gud. För han är allting möjligt. Om du Om fienden är på dig, om ditt utseende, om ditt sätt att vara eller någonting, säg att du är värdelös. Då svarar du: jag tackar Gud för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är Guds verk. Min själ vet det. Är ni med? Om djävulen påstår att vi inte får, borde evangelisera, missionera och göra sådana där grejer, ja, då gör vi precis som Jesus sa efter att han hade frestats av djävulen ute i öknen. Då svarar han, eller då säger han så här: Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att genom förtryckta frihet och förkunna att nådens ord från Herren. Så det tänker jag göra. Är ni med? Det är så här man liksom, då kommer den där friden, då kommer den där glädjen att få tjäna Herren. Då struntar vi i liksom alla jobbiga saker vi får höra och fokusera på det viktiga, på uppdraget som vi har fått av Jesus. Och det här avslutningsvis tycker jag att vi som församling och du som enskild behöver tänka på. Därför att vi är i en situation där vi har gått igenom corona och allt det där. Och många av oss kanske har tappat modet lite. Känner oss liksom lite uppgivna, lite svårt att komma igång kanske. Och känner att, och så kanske man får höra det ena och det andra. Och så har man börjat tänka lite för mycket. Och ja, det kanske ligger något i vad den där sa om mig. Och, ja, ni vet. Och då vill jag att du ska komma ihåg de här sakerna från Paulus brev till Efesierna. Att, ja men, var stark i Herren. Bygg upp ditt personliga kristna liv. Men ta också på dig Guds vapenrustning. För det går att hantera. Det går att liksom stå emot. Och fortsätta vara fokuserad på att tjäna Herren. För det är det vi vill, tror jag, allihopa. Hitta vårt sätt att få tjäna enligt de gåvor som Gud har lagt ner i våra liv. Vi ska be tillsammans över de här sakerna. Och sen ska vi alldeles strax också gå in i nattvarden. Jesus, tack så mycket för att du har gett oss en rustning som vi kan ta på oss för att kunna stå emot när vi blir attackerade av djävulen. Jag vill be för oss alla nu som kanske känner igen oss i det här, att vi ska kunna stå fasta i vårt uppdrag, fortsätta tjäna dig enligt den kallelse du har gett, Herre. Hjälp oss att göra det som är rätt, att fokusera på rätt saker, att fortsätta tjäna i glädje. Att hitta vår plats i Guds rike. Hjälp oss, Jesus, att stå emot djävulens listiga angrepp. Och att vara fokuserade på ditt uppdrag som du har gett oss, Jesus. Amen.